Jag ska läsa ordpredikotexten. Och det är från Johannes evangeliet, det första kapitlet. Jag ska läsa vers 1 och vers 14. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
Vi går än en gång in i den tid som då vi firar advent. Och som du har hört så betyder advent ankomst. Under den här tiden så lägger vi allt annat åt sidan och förbereder oss på sonens ankomst. Vi fokuserar på vem det är som har kommit och vem det är som ska komma. Och varje år förundras jag över hur viktigt det är att göra just det här, eftersom advent som nu löper in i jul också då förstås, det är en tid som är så full av distraktioner alltså. Det är så mycket som handlar om kommersialism och sentimentalitet. Det är så mycket som handlar om våra egna påhittade traditioner. Att vi tappar sikten. Att vi glömmer vad allting egentligen handlar om. Och därför är det så viktigt när vi går in i den här stökiga tiden. Den här intensiva perioden. Att hålla blicken fäst på honom som allting handlar om. Och fortsätta att ställa frågan, vem är han? Och vad betyder han för oss? Vad betyder han för mig här och nu? För vad handlar allt det här om? Att han har kommit. Att han ska komma. Vad är det vi firar? Matteus, Markus och Lukas, de ger oss ju många detaljer om hur det gick till. Hur allting gick till. De berättar om Jesu födelse. De berättar om hans liv. De berättar om när han red in i Jerusalem på en åsna under folkets jubel. Och Johannes ger också några sådana detaljer. Men i den text vi hört läsas så fokuserar han mer på frågan vad? Vad var det som hände? Inte så mycket hur gick det till, utan vad var det egentligen? Och den här texten som du har hört, den är en bomb. Den har ingen botten. Den är så fylld av mening och innehåll att vi aldrig kan uttömma den. Jag hörde om en känd forskare, Oskar Kullman. Han skulle ge en kurs i Johannes evangeliet, en 18 veckor lång kurs. Och den här mannen valde att spendera de 13 första av dessa veckor på de 14 första verserna. Så innehållsrika är de. Och i den här predikan så ska jag försöka att ge några kommentarer. För det är ju så långt man kan komma. Framförallt till den här 14:e versen som vi har hört läsas. Den är verkligen en bomb. Den är inte bara för att den är så rik på innehåll. Utan för att den ger fullkomligt revolutionerande svar på livsavgörande frågor som ställdes på den här tiden. Både bland judar och bland greker. Alltså i olika kulturer. Och även livsavgörande frågor som ställs i vår tid. Det här är en text som förvandlar. Som förvandlar liv. Det förvandlar hur vi ser på hela tillvaron. Den drar oss in i en berättelse som är oändligt mycket större än oss själva. Och sätter oss in i ett sammanhang. Det sammanhang som vi har skapats för. Vårt rätta element. Jag tänker bara tala om två små satser i den här 14:e versen. Först, ordet blev kött. Och sedan, vi såg hans härlighet. Och i båda dessa satser, de ger alltså svar på olika berättelser. Så jag har två punkter i den här predikan. Det är helt enkelt berätta de här två olika berättelserna. De krokar i varandra men är samtidigt ganska fristående, så du kanske tänker att det är två predikningar, och det skulle man kunna säga, men de hänger ihop och jag tror att de befruktar varandra. Den första berättelsen är det mänskliga sökandet efter mening. Och den andra berättelsen är Bibelns berättelse om Guds härlighet. Och vi börjar med den första. Människans sökande efter mening, det börjar alltså i frågan, vad handlar livet om? Finns det någon mening med mitt liv? Varför finns jag? Har det något ändamål? Finns det något syfte? Om jag skulle be dig, egentligen vem som helst tror jag, att möta mig här imorgon klockan 1:30, så skulle du troligtvis fråga, varför? Om jag bara sa då, nej men bryr inte om det, kom bara och möt mig här 1:30, vi ses. Så skulle du ändå fråga varför? Det är för att varför-frågan är viktig för dig. Du är kanske en upptagen person. Varför skulle du ägna kanske en halvtimme eller en timme åt att resa hit och göra någonting som du inte vet och sen ägna samma tid åt att resa hem utan att veta varför? Det är en helt legitim fråga. Du vill veta vad det är för mening med vårt möte imorgon klockan 1:30. Och ändå, om jag skulle fråga, låt oss inte peka ut varandra. Om vi säger så här, om jag skulle fråga människor i vårt samhälle idag, där vi är en del. Vad är meningen med hela ditt liv? Vad är meningen med ditt arbete? Vad är meningen med ditt äktenskap? Vad syftar allting till? Så skulle många inte kunna ge ett svar. Man vill veta meningen med en timmes möte på måndag eftermiddag. Man kan inte ge ett svar på meningen för hela ens liv. Det ord som evangelisten Johannes använder, det ord som är översatt till ordet i vår text, är grekiskans logos. Och det här var ju inte på något sätt ett nytt ord som Johannes använder. Tvärtom, det var ett ord som grekerna hade använt i hundratals år innan Johannes skrev sin text. Det är ett rikt begrepp och det talar just om mening, om syfte, om ändamål. Det är därifrån vi har lånat vårt svenska ord logik. Alltså tänk dig att du fick en pryl som du inte visste vad det var. Du har aldrig sett något liknande förut. Du har ingen aning. Du vet bara att det är en pryl. Och du undrar, vad ska jag ha den här till? Vad är det för något? Hur funkar den? Du undrar liksom, vad finns det för mening i den här? Vilken sida är upp? För det första, och du kanske listar ut det eftersom det ramlar ur grejer ur den om den liksom inte är på ett särskilt sätt. Och du vrider och fixar och du kommer på att ja, men så här ska det nog stå. Men vad är det? Är det en brevpress? Är det en skohylla? Är det en kaffebryggare? Vad är det för någonting? När du ställer alla de här frågorna så söker du apparatens logos. Du söker dess grundläggande princip, du söker dess syfte, du söker i någon mening dess existensberättigande. Vad ska du ha den till om du inte vet vad det är? Tills du har funnit detta så är det bara ett meningslöst, oanvändbart objekt. Men de grekiska filosoferna, de sökte hela livets logos. De tänkte att om de bara kunde finna meningen i livet, då skulle allt det andra liksom falla på plats. Och de sökte, i århundraden sökte de. Och vid Jesu tid så verkade det ha infunnit sig en viss misströstan i den här jakten. Olika skolor hade utvecklats. Alla skolor som jag i alla fall känner till hade dragit slutsatsen att vi kommer aldrig att finna livets logos. Det är liksom bortom räckhåll för oss. Och det här är ju en berättelse som fortsätter in i våra dagar. Om grekerna på Jesu tid hade misströstat i jakten, i sökandet efter livets logos, så skulle jag påstå att vårt samhälle idag tar för givet att livet inte har något logos. Det tas för självklart liksom, redan i utgångspunkten. Livet har ingen inneboende mening, säger vi. Och därför måste vi själva bestämma vad livet ska handla om. Jag lever mitt liv på det här sättet och du lever ditt liv på det där sättet. Och båda sätt är lika bra. Och dessutom kallar vi det för frihet. Jag är fri att själv bestämma vad meningen med mitt liv är och du bestämmer vad meningen med ditt liv är. Ingen ska kunna tala om för mig. Problemet är bara att när man granskar den här livsfilosofin så håller den inte. Den faller samman totalt, fullständigt. Det finns många skäl till det. Jag skulle vilja ge två. Det första skälet är att det gör våld på vår mänskliga natur. Det är en del i att vara människa. Att längta efter en djupare mening än den jag själv kan hitta på. Vi har ett behov av att leva enligt det enda mål för vilket vi är skapade. När vi då granskar den här livsfilosofin som säger att jag bestämmer min mening själv. När vi liksom rannsakar den så drivs vi in i förtvivlan. Ett exempel på det här är Leo Tolstoj. Han berättar i en bok som heter En bekännelse om en kris han hade i 50-årsåldern. Han hade rikedom. Han hade ära. Han hade berömmelse. Och så plötsligt klev han tillbaka och betraktade sitt liv. Och han ställde en fråga som förde honom fram till en avgrund. Han frågade, vad blir det kvar av allting? Vad blir det kvar av mitt liv? Annorlunda uttryckt, varför ska jag leva? Finns det någon mening i mitt liv som inte kommer att förintas av den här döden som oundvikligen närmar sig? Allt jag sysslar med kommer att glömmas bort, förr eller senare. Varför ska jag då leva överhuvudtaget? Han kunde inte finna någon mening med sitt liv, trots allt han hade. Allt han ägde. Och han kunde inte förstå att han inte hade sett det här från början. Han säger så här. Det är möjligt att leva så länge livet berusar oss. Men när vi väl är nyktra kan vi inte undgå att se att allt är en villfarelse. Det finns inget roligt eller vitsigt över detta. Det är bara grymt och dumt. I ett avsnitt av tv-serien Cheers, Skål tror jag den heter på svenska. Alla sitter samlade i baren som vanligt. Och så säger Frasier, somliga tror att livet är en olyckshändelse. Och därför all existens och allt vi gör är meningslöst. Säger han ut i baren så här, i den här fina gemenskapen de har där. Och det blir tyst. Och plötsligt säger någon, ja, det var en upplyftande tanke. Och så skrattar hela baren. Men Tolstoj säger, det är inte roligt. Han säger att ni som skrattar åt det här, ni är fortfarande berusade. Ni är fortfarande för upptagna för att ställa frågan, vad är meningen med mitt liv? Om ni vågar ställa den frågan så kommer den att föra er fram till en avgrund. Det var det första skälet. Det andra skälet till att den här filosofin inte håller är att om man inte har en given mening, ett inbyggt ändamål liksom, så kan man inte ha frihet. Hur mycket vi än pratar om det, då får man istället slaveri. Det är ett misstag att tro att frihet är att själv bestämma vad meningen med mitt liv är. Den franska författaren Albert Camus, han illustrerar det här så kraftfullt tycker jag i boken Myten om Sisyfos. Sisyfos var ju en grekisk gud. Och han hade avslöjat för dödliga. Han var liksom en läcka. Han hade avslöjat för dödliga gudars hemligheter. Och han blev avslöjad. Och det ledde efter många turer till sist att han fick som straff att i underjorden rulla upp en stor sten för underjordens högsta kulle. Det var ett hårt arbete och det tog hela dagen. Och precis när han närmade sig toppen varje dag så gled stenen ur händerna, tumlade ner i avgrunden och så fick han börja om nästa dag igen. Om och om igen i evighet. Och poängen med den här berättelsen är att måla en bild av ett meningslöst, ett absurt liv. Att rulla en sten upp för en backe, tappa den och nästa dag börja om igen. Vi moderna människor, vi tror på frihet. Vi tror att frihet är att själva välja vad som är meningsfullt för oss. Om det fanns en Gud som har skapat oss, om denna Gud har givit oss ett särskilt syfte, så innebär det ju att det finns ett rätt liv för mig och ett fel liv för mig. Men det skulle innebära att jag inte själv får chansen att avgöra det här. Och då vore jag inte fri enligt det här sättet att tänka. Problemet är bara att om vi är fria enligt det här sättet att tänka, att själva välja vad som är meningsfullt. Om det inte finns någon Gud som har skapat oss för ett särskilt ändamål, då är vi alla som Sisyfos. Om vi antar att vi är fria eftersom det inte finns någon Gud, då antar vi också att det här livet är det enda, det är allt som finns. Det finns ingen dom, det finns ingen som ställer oss till svars för våra handlingar. Men det innebär också att inget vi gör spelar någon som helst roll. Inom 3 generationer så är vi alla bortglömda. Ingen vet vem du är. Ingen minns dig. Kanske kan någon läsa ditt namn på ett papper. Och ytterst sett ska jorden förgå. Solen ska brinna upp och allt ska uppslukas av mörker. Det börjar i ett meningslöst mörker och det slutar i ett meningslöst mörker. Vad spelar det för roll vad som händer några sekunder i mitten? Det spelar ingen roll alls. Det är samma sak som att rulla upp en sten för en kulle i all evighet. Om du är ombord på Titanic och det sjunker, vad spelar det för roll om det här livet är allt som finns? Vad spelar det för roll om du sjunker medan du håller någon i handen eller om du sjunker medan du rånar någon? Det spelar ingen roll alls. Om några få minuter så är ni båda, så är det svart. Så, de grekiska filosoferna, de misströstade alltså i att finna livets logos. Och i vår kultur så har vi gett upp totalt för att istället utgå från det här absurda. Att det inte finns något livets logos och att det är någonting bra. Så mitt i all den här hopplösheten, mitt i all den här förtvivlan, så slår Johannes ord ner som en bomb. Han säger, i begynnelsen var logos. Det vill säga, det har alltid funnits. Det finns ingen början på det här. Det finns ingen tid då det här inte har funnits. Och han fortsätter, och logos var hos Gud och logos var Gud. Och det här är ju jättestora ord. Särskilt när de kommer från en jude som tror på en enda allsmäktig Gud. Skapare av himmel och jord. Evig. Någonting helt annat än de här grekiska gudarna som ständigt är, liksom, råkar i luven på varandra. Det här är oerhört. Det finns en mening, säger Johannes. Det finns ett syfte. Och detta är hos Gud. Och detta är Gud. Gud vill ha med dig att göra. Han har inte dragit sig undan. Han har inte retirerat. Han sitter inte på en sten någonstans och tittar på dig med armarna i kors. Det finns hopp, säger Johannes. Du behöver inte förtvivla. Och sen kommer det. Och logos blev kött och bodde mitt ibland oss. Det här är revolutionerande. Meningen med livet, evig, allsmäktig Gud, har blivit människa. Och bodde mitt ibland oss. Som en av oss. Det innebär att tusentals år av sökande efter livets mening har varit vänd åt fel håll. Vi har sökt efter en abstrakt princip, ett etiskt system. Vi har sökt efter en lära att följa när det i själva verket handlar om en person att lära känna. Allt du djupast sett längtar efter finns i en relation till en person. Men inte vilken person som helst. Det är han som är både människa av kött och blod och samtidigt Gud. Det är han som har kommit. Och det ser vi ännu tydligare i den andra punkten som vi kommer in i nu. Där säger Johannes, denne person av kött och blod och samtidigt Gud bodde mitt ibland oss och vi såg hans härlighet. Gud har blivit människa. Han bodde mitt ibland oss och vi såg hans härlighet. De här orden knyter an till en helt annan berättelse, nämligen Bibelns berättelse om Guds härlighet. Den berättelsen tar för givet vad Johannes nyss har förkunnat. Alltså den tar för givet att det finns en Gud, att det finns ett syfte med våra liv. Och att det finns ett högsta ändamål inbyggt i vår konstruktion. Detta syfte sammanfattas jättetydligt i den lilla Westminsterkatekesens första fråga. Svaret på den första frågan som säger: människans främsta ändamål är att förhärliga Gud och njuta av honom för evigt. Och vi ser det här många gånger i Bibeln. Till exempel i Jesaja 43:7. Gud säger: för hem mina söner från fjärran och mina döttrar från jordens ände. Alla som bär mitt namn och som jag har skapat, format och gjort till min ära. Så i den bibliska berättelsen så vet vi vem människan är. Vi vet vad människans högsta ändamål är. Men det finns en annan sorts förtvivlan i den här berättelsen. Det finns ett annat sorts mörker. Frågan som man ställer i den här berättelsen, det är: har Gud övergett sitt folk? Vi vet att meningen med livet finns hos honom. Men vill han fortfarande ha med oss att göra? Berättelsen om Guds härlighet, den börjar redan i skapelsen. Allt som är skapat för att förhärliga Gud. Skapelsen vittnar om Guds härlighet, psalm 19. Och Paulus säger att allt är skapat i honom, genom honom och till honom. Det vill säga till hans ära. Kolosserbrevet. När vi sen tittar i de första kapitlen i första Mosebok, så ser vi att skapelsen inte bara förkunnar Guds ära, utan att Gud personligen umgicks med Adam i paradiset. På något underbart sätt så visade Gud hela sin härlighet. Eller åtminstone han visade sin härlighet för Adam. Och de levde i en harmonisk gemenskap. Vilket ju alltså är människans högsta ändamål. Det är paradiset. Men det visade sig här då att paradiset skulle vara en övergående period. Adam och Eva bestämde sig för att vara sina egna herrar. Och de fick sin vilja igenom. De förvisades från paradiset. De förvisades från gemenskapen med Gud. Deras natur ändrades så att de blev de var ju syndare. Och som syndare kunde de inte längre umgås med Guds härlighet på samma sätt. Tusentals år senare så ser vi hur Gud använder Mose, den ödmjuke Mose, för att befria sitt folk ur slaveriet, Egyptens slaveri. Mose och Gud umgicks i en alldeles särskild relation, nästan som om det var ansikte mot ansikte. Och vid ett tillfälle så bad Mose: låt mig få se din härlighet. Och Gud svarade i andra Mosebok 33:19: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Här är det tydligt vilken barriär det har blivit. Inte ens Mose, som umgicks förtroligt med Gud på det här sättet, kunde få se Gud. Han fick se mycket. Men ingen människa kan se Gud i all sin härlighet och leva. Men Mose fick instruktioner att bygga ett tält för Herren. Ett tält där Gud kunde uppenbara sig. Uppenbara sin härlighet och möta sitt folk. Det här tältet kallades för tabernaklet. Så vackert. När tältet var färdigbyggt så står det: då övertäckte månskyn uppenbarelsetältet. Det är det här tältet. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom månskyn vilade över det. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det var här i det här tältet som Gud uppenbarade sin härlighet för folket. Det var här folket gjorde tjänst inför Gud. Här skedde dagliga offer, här skedde mycket annat. Men allt krävde rigorösa förberedelser. En hel släkt, en hel stam avskildes för att tjänstgöra i tabernaklet. Och om något glömdes bort eller om något gjordes felaktigt så innebar det ögonblicklig död. För Herrens härlighet är en förtärande eld. Och som ett skydd för Herrens förtärande härlighet i det allra heligaste så hängdes ett förhänge som avskilde rummet. Men Israels folk i alla fall kunde se, här uppenbarar sig Gud. Här bor Herren i någon mening. Om dagen uppenbarade han sig i en molnstod, om natten i en eldstod. Det var säkert skrämmande på många sätt, men han fanns där. De såg det, mitt ibland dem. Och även, skulle det visa sig då, även tabernaklet var en övergående period. När folket hade kommit in i det förlovade landet och byggt upp städer så ville kung David, 400 år senare alltså, bygga ett hus istället. Istället för att Gud skulle bo i ett tält. Och det ledde så småningom till att Davids son Salomo fick bygga det här templet. Och det blev ett fantastiskt hus. Nästan helt överdraget av guld och silver. Och dekorerat av mängder av ädelstenar. Och när det här templet skulle invigas så kan vi läsa i andra krönikeboken 7. När Salomo hade avslutat sin bön kom eld ner från himlen. Och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus. Eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då alla Israels barn såg hur elden kom ner. Och såg Herrens härlighet över huset. Föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken. Och tillbad Herren och tackade Herren. Därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Så templet var en fortsättning på det mötet som skedde mellan Gud och hans folk i tabernaklet. Herrens härlighet uppfyllde huset. Och samtidigt uppenbarade, alltså samtidigt vilade över huset i en månsky. Herren bodde återigen bland sitt folk. De rigorösa, de noggranna reglerna fanns kvar. Att närma sig Herrens härlighet krävde största möjliga noggrannhet och renhet. Men även templet skulle visa sig vara en övergående period. Jeremia klagar att hans folk byter bort Herrens härlighet mot eländiga avgudar. Under hundratals år avföll Guds folk ifrån en rätt tillbedjan av den högste guden och började istället att tillbe andra gudar, avgudar. Folket hade svikit sitt uppdrag att vara ett ljus för de andra folken. Att vara ett heligt folk, att vara Guds utvalda folk och återspegla Guds härlighet. Så templet som hade helgats för tillbedjan av den högste blev nu ett tempel där man tillbad till exempel Belial. Och det här blev allt för outhärdligt. Så därför fick profeten se, Hesekiel, hur Herrens härlighet lämnade templet. Först fick han se hur Herrens härlighet flyttade ut från det allra heligaste och rörde sig ut till templets tröskel. Och från templets tröskel ut till förgården. Och därefter lämnade Herrens härlighet hela tempelområdet genom den östra porten. Och efter det så lämnade Herrens härlighet staden för att vila över Oljeberget öster om staden. Och efter det så fortsatte den österut. Och syntes aldrig mer till. Över staden, över templet och över folket så hade det kunnat stått i kavod. Ingen härlighet. Plötsligt var de Guds folk utan Gud. För han har lämnat dem. De var fångar i Babylon och Herrens härlighet har lämnat dem. De fick komma tillbaka till Jerusalem 70 år senare, precis som Gud hade sagt. Och de byggde upp ett nytt tempel istället efter det som hade rivits ner. Men Herrens härlighet flyttade aldrig in. Man upprättade prästerskapet igen och man fortsatte med sina offer. Men Herrens härlighet fanns inte där. Ikabod. Ingen härlighet. De fick löften om att Herrens härlighet skulle komma åter. Men de fick aldrig uppleva det. Under nästan 600 år så var de folket ikavod. Föreställ dig vad det gör med människornas självbild här. De visste att de var skapade för att förhärliga Gud. Men Gud hade lämnat dem. Han fanns inte längre mitt ibland dem. Föreställ dig förtvivlan. Föreställ dig tomheten. Föreställ dig förtvivlan när grekerna intog landet och skändade templet. Ställde upp avgudabilder i templet. Och efter grekerna, romarna, ikabod. Den ena motgången efter den andra. De försökte att slå sig fria genom olika typer av gerillarörelser. Men stormakternas grepp om Jerusalem bara hårdnade och hårdnade. Och under första århundradet före Kristus så byggde Herodes den store upp templet igen. Ett gigantiskt bygge. Och tjänsten i templet fortsatte. Prästerskapet var igång igen. Men Herrens härlighet fanns inte där. Detta enorma hus bara ekade tomt i förhållande hur det hade varit, mot hur det hade varit under Salomos tid, 1000 år tidigare. Föreställ dig då sprängkraften i orden då Johannes säger: ordet är Gud. Ordet har blivit kött och bodde mitt ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern. Herrens härlighet har kommit tillbaka igen. Gud själv är mitt ibland dem och har blivit människa. Det här spränger alla gränser. Det är bortom vad vi kan fatta. Att Gud har blivit människa. Att hans härlighet som ingen människa har kunnat se och leva nu bor mitt ibland dem. Att det går att krama honom. Att det går att äta med honom. Att det går att gråta med honom. Att det går att håna honom. Till och med döda honom. Att Jesus Kristus är uppfyllelsen av alla löften. Att han är den som allt pekar på. Han är den verkliga Mose. Den verkliga medlaren mellan människa och Gud. Han är det verkliga tabernaklet. Det verkliga templet. Den verkliga mötesplatsen mellan människa och Gud. Han är den fullaste uppenbarelsen om vem Gud är. Han är Gud själv. Han är den verkliga prästen som för människors talan inför Fadern. Han är Gud med oss. Han är Emanuel. Han har blivit människa och bor nu mitt ibland oss. Han är frälsaren, förlossaren, återlösaren, försonaren. Han är den kommande fredsfursten. Han är kungars kung och herrars herre. Och ändå ser han så vanlig ut. Det fanns inget särskilt tilldragande i hans utseende. Han hade ingen skönhet. Han hade inget majestät. Han var en späd planta som sköt upp. Låt oss då påminna oss om att också denna period var övergående. Under 30 år vandrade han på jorden utan skönhet eller majestät. Efter sin död och sin uppståndelse steg han upp till himlen. Men Guds löften står kvar. Profeten Hesekiel, som fick se Herrens härlighet lämna landet, fick också ta emot löftet att Herrens härlighet skulle återvända samma väg som den hade lämnat. Hesekiel 43. Så Kristus har kommit, i sin första advent. Men han ska också komma tillbaka. Det är det folket ser när de ser honom inridandes. När de jublar och ropar hosianna under hans intåg. Han kom österifrån. Från Oljebergets sluttning. Och han red in mot templet. Samma håll som Herrens härlighet hade lämnat. Den gången när han kom fram till templet så renade han det. Han kastade ut månglarna, köpmännen. Och utanför templet så botade han blinda och lama. Men i advent ser vi också fram emot den dag då han återigen sätter sina fötter på Oljebergets sluttning. Då ska han komma i härlighet och kraft. Och alla änglar med honom. Och han ska sätta sig på sin härlighetstron. Världens alla folk ska glömma sin fiendskap mot varandra. Och liksom samlas i ett uppror mot honom. Men de ska falla till föga. Alla. Därför att varje knä ska böjas. Och varje tunga bekänna att han är Herren. Paulus säger, när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vi kommer, vänner, vi kommer att förhärliga honom och njuta av honom i all evighet. Vi ska se honom i all sin härlighet och vi ska sjunga hans lov. Johannes fick se en glimt av det här. Han berättar i Uppenbarelseboken 7. Han säger, därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst. Frälsningen tillhör vår Gud. Honom som sitter på tronen och lammet. Och vi får ytterligare en vision om det återupprättade paradiset. Den återupprättade gemenskapen med Gud. Uppenbarelseboken 21. Herrens stad sänks ner, du vet. Och det står, staden behöver inte ljus från sol eller måne. Ty Guds härlighet lyser upp den. Och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Ordet blev kött och bodde mitt ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Det är ett glädjebud som spränger alla gränser. Gud har kommit till sitt folk. Han har blivit kött och han ska komma igen i makt och härlighet. Han har skapat oss och utvalt oss för att förhärliga honom, för att njuta av honom. Och nu säger Paulus avslutningsvis, det är också min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus som nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Så vänner, låt oss också göra det till vår längtan. Att Kristus ska förhärligas i vår kropp, vare sig vi lever eller dör. Låt oss ta vara på den här adventstiden genom att fästa blicken på honom. Lägga undan allt annat. Söka honom och göra det till vårt hopp att han ska förhärligas i oss och genom oss. Amen. Jag tackar dig, du himmelske, för detta glädjebud. Jag tackar dig för de svindlande orden att du har blivit kött, bott mitt ibland oss och uppenbarat din härlighet. Och jag ber nu, Herre, att dessa ord skulle göra sin verkan i församlingens hjärtan. Amen.